Ja, tack Herre för den här mötesplatsen vi får vara på. Den här mötesplatsen där vi människor får möta dig Gud. Det får vi göra i våra liv, i våra hem, i våra vrår, ut i naturen, i våra familjer. Vi får möta dig överallt. Men det här är en speciell plats av uppenbarelse, där ditt folk kommer samman, där din kropp kommer samman, och där din kropp kommer samman med alla de egenskaper, personligheter, gåvor, allt vad det är, vi är för någonting. Ja, då syns du Kristus Jesus mer än någonsin i vår gemenskap. När vi blir ett, eniga i dig Kristus, då syns du Jesus Kristus tydligare än någonsin. Det är därför det är så viktigt att vi kommer samman, att vi samlas inför dig på olika sätt, i hemgrupper, i bönegrupper, i bönemöten, söndagsmöten. Det är så viktigt för gemenskapen. Bland alla gåvor, alla personligheter, där syns du Kristus Jesus så tydligt. Vi behöver få se dig mera. Och det här är ett möte där vi får se dig. För vi är eniga om att vi vill se dig. Vi vill möta dig. Vi vill höra från dig. Vi vill bli berörda av dig. Vi vill lära känna dig djupare och personligare. Vi är överens om det här Herre. Så kom nu heligande. Vi välkomnar dig. Uppenbara Kristus i all hans skönhet och nåd för oss. Vi behöver dig heligande. Du som är vår hjälpare. I Jesu namn. Amen. Åh. Han är så missnöjd med det här mötet. Vad sa jag? Är inte Gud alltså. Han är så nöjd. Gud alltså. Men jag menar också vad jag säger. För jag känner det så påtagligt inom mig. Att det finns en som är otroligt missnöjd med det här mötet. Och länge sedan jag kände någon liknande förut. Inte Jesus, inte Gud alltså, utan vår fiende. Vår själs fiende. Det är nog fruktansvärt vad han är missnöjd med det här mötet. Jag förstår och märker, känner så djupt inom mig att någonting sker under det här mötet. Någonting har redan skett. Någonting sker. Kommer ske. För någon enstaka individ, för flera eller för alla. Jag vet inte vad det är för någonting. Men hjälp vad attackerad jag är. Fortfarande. Han är så fruktansvärt missnöjd med det här. Men Guds nåd är större. Herren är större än någonsin. Och jag hade predikan färdig i långt i förväg inför det här mötet. Mycket längre i förväg än vad jag är van med. Jag är van med att predikan kommer typ på söndag morgonen. För det så vet jag inte vad jag ska predika om. Men den här gången visste jag det långt, långt i förväg. Jag hade hela predikan färdig. Det var ju bara att skriva ner det på ett papper. Men tji fick jag. Det var inte alls bara att skriva ner. Det blev ju bara låsningar och bara... Jag fick inte till någonting. Ändå visste jag vad jag skulle tala om. Ett stort viktigt ämne. Jag tror jag ska säga en annan sak innan jag går in i predikan. Jag ska avsöja lite grann bara att Anna och jag, min vackra blivande fru och jag, vi har varit här inne i lokalen och bett i smyg. Jag var här inne och bett för församlingen, för ledarskapet, för er medlemmar, för församlingens framtid. Och vilket bönemöte det var. Oerhört profetiskt. Oerhört profetiskt. Herren talade mycket till församlingen. Nu kan inte jag avslöja riktigt ännu vad Herren sa det. Men jag känner, jag har känt det lång tid och det kommer bara mer och mer bekräftelser på det. Den helige ande manar inom mig starkt. Manar, påminner mig. Nästan tjatar på mig. Tala till dem. Tala till mina älskade barn. Tala till dem. Förbered dem. Säg åt dem. Jag kommer snart. Jag kommer snart. Tala till dem. Påminn dem om vad jag har sagt till dem genom många olika människor. Tala till dem. Påminn dem om min godhet och min kärlek. Påminn dem om att fästa sina ögon på mig. Herren kommer göra stora saker i den här församlingen. Herren har valt den här församlingen till att vara en församling som står uppe på berget. En församling, en stad som inte går att dölja. Och en allvarlig maning här också. Herren kommer komma med sin nåd och sin kraft, sin härlighet. Men han kommer komma på sätt som inte vi räknar med, som inte vi är beredda på. Han kommer berätta saker för oss. Han kommer visa saker för oss. Han kommer låta manifestationer genom sin ande låta ske här. Sånt som vi inte ens hört talas om. Lär känna Herren i djupet, vem hans personlighet är. För att vad han kommer göra, vilka underbara saker han kommer göra, det kanske är sånt som inte vi känner till riktigt. Och då gäller det verkligen för oss att känna Jesus och veta vem han är. För annars kommer vi förkastade bara. Det har skett gång på gång på gång på gång på gång i kristenheten. När Herren kommer med en väckelse, när Herren kommer med en ny uppenbarelse, vad gör vi kristna? Vi förkastar och säger nej, det där är inte från Gud, det är från fienden. Vi ska inte vara de som förkastar vad Herren vill komma med. Det här manar den helige ande gång på gång i mitt inre. Jag är så tacksam. Men ja, nu till predikan. Jag är så tacksam för den här gemenskapen vi har här. Det här är en unik församling. Många församlingar har jag trampat i. Några har jag varit medlem i. Men den här församlingen, det här är ju någonting alldeles underbart. Därför att vi är så få. Så ska det inte förbli. Men eftersom vi är så få så kan man komma varandra så nära. Känna sån intim gemenskap i gruppen. Det kan man känna en större församling också. Jag har mött så mycket kärlek och gemenskap i en större församling. Men det här är någonting annat. Någonting mer unikt. För mig. För jag har varit i små församlingar också där jag har känt mig så utanför. Något så fruktansvärt utanför. Jag har inte kunnat komma in i gruppen. Hur jag har försökt och förmått och velat och prövat. Nej, jag kommer inte in. Men här finns det en gemenskap, en glädje, en kristen gemenskap i sann anda. Och det är ju för att Jesus älskar oss. Inte för att vi har älskat honom först, utan det är för att han har älskat oss först. Och därför att vi tillåter oss, våra hjärtan blir uppfyllda av hans kärlek. Och den här kärleken som våra hjärtan uppfylls av, den ger vi ju tillbaks till Herren. Den ger vi till varandra. Och det är så det ska vara. Och det ska vi fortsätta växa i. Johannes 13:34. Johannes 13:34. Jesus ger oss ett bud. Vi har 10 budord, som vi fått ett 11:e kan man säga. Härligt, massa budord vi ska komma ihåg. Det här är ett underbart bud. Johannes 13:34. Jesus säger: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Ett nytt bud ger er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Som Jesus har älskat mig, som Jesus har älskat dig, som Jesus har älskat oss, ska vi älska varandra. Ett bud. Jesus gav oss inte påbud, förutom ett. Han gav oss inte massa lagar, föreskrifter, som gamla testamentet är proppfullt av. Ett endaste bud gav han oss. Som jag har älskat er ska ni älska varandra. När man tänker efter lite så här lättvindigt på det där, lite barnsligt på det, så kan man ju säga så här: ja, men det är ett barnsligt enkelt bud. Ja, men det är ju ingenting. Kunde han inte kanske begärt lite svårare saker av oss? Men sen när man tänker efter det, hur själva livet är och hur det fungerar mellan oss kristna och så, det är ju bara konstaterat Ja, det är ju tydligen inte så väldigt lätt. Det har man ju erfarenhet av själv. Och det ser man ju verkligen också i församlingarna. Inne i församlingarna, församlingar emellan. Oj vad vi har problem med det. Ett endaste bud gav Jesus oss. Ett endaste. Och så kortfattat också, på en mening bara. Som jag har älskat det ska ni älska varandra. Men det här är väl ett av de buden som vi glömmer oftast. Kan jag nästan påstå. Är inte märkligt? Väldigt märkligt egentligen. Men egentligen ändå inte märkligt. För om Jesus gav oss ett endaste bud, så är det nog alldeles speciellt bud. För det står också i skriften att i detta bud, ja, när vi älskar Herren vår Gud av allt vårt hjärta, allt vårt förnuft och vårt förstånd, och sen ska vi älska vår nästa som oss själva, i dessa bud så ingår alla de här 10 budorden. Och är det någonting som fienden verkligen vill slå på, verkligen använder mycket energi, kraft och tid till att slå på oss kristna, alltså församlingarna, så är just det här området, att vi ska glömma det här budet. Och det lyckas han tyvärr rätt mycket med. Ibland lyckas han med mig också. Tyvärr. Då får jag be Herren om förlåtelse. Vi ska titta i Johannes 15 och 17. Här står ju samma sak. Fast i den här översättningen står det Johannes 15 och 17. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Nej men kära någon. Nu befaller Jesus oss att vi ska älska varandra. Men vad det här också betyder, det är det att vi måste välja att älska varandra. Det finns massor med människor runt omkring mig som inte jag kan älska per automatik. De är besvärliga. De är krångliga. De är bråkiga. De är stökiga. Och de krånglar med mig så mycket. Jag blir så less. Kära någon, kan de inte vara som jag? Trevlig och social och god. Och allt vad jag är för någonting som jag är så känd för. Nu skämtar jag riktigt ordentligt här. Det finns massor med människor som jag måste välja att älska. Där måste jag verkligen lyda vad Jesus säger här. Och det befaller jag att ni ska älska varandra. Jesus visste ju vår mänskliga karaktär och visste att vi kan inte älska varenda en per automatik. Utan i många fall så måste vi välja att älska. Och jag har så mycket erfarenhet av det där. Jag fixar inte egen kraft. Men jag har miraklernas, undernas Gud med mig i mitt liv, genom mig, över mig. Och han ger mig mirakelkraft till att älska människor som jag inte... Ibland känner jag en sån kärlek till människor som jag... Alltså jag kan titta på den människan, lyssna på den människan och bara konstatera med kära någon vilken typ du är mot mig. Men då känner jag hur bara pulserar kärlek inom mig. Jag bara känner liksom att jag vill vara här. Jag vill bara älska dig. Jag vill att du ska se min kärlek. Jag vill att ta emot min kärlek. Och det, jag kan bara konstatera att jag älskar mer än vad jag har förmåga till. Det är därför att jag väljer att älska. Och när jag väljer att älska någon, då, vad händer då? Då kommer Herren med sitt. För att om inte vi gör det där valet först, då kan inte Herren komma med sitt. Du måste först göra valet. Och när du gör valet att välja älska, att vilja älska, då kommer Herren med sitt. Och ett mirakel sker. Och jag lovar, det där är fascinerande mirakler. Det är fascinerande mirakler. Jag ska ge en riktigt drastisk bild här. Ibland ger jag drastiska saker. Är det någon som tycker om att bli sårad, skadad, förnedrad, förtalad, utpekad? Är det någon som tycker om det? Nej. Ingen här. Nej, inte jag heller. Men det drastiska är, alltså nu drar jag det här till sin yttersta spets, det förstår ni alla också. Vill man bli sårad, skadad, förnedrad, piskad, hånad, allt det där, umgås med människor. Det var väldigt drastiskt, men så är det. Människor är människor. Det kommer alltid finnas kötsliga människor. Det kommer alltid finnas oförståndiga människor i din närhet. Det kommer alltid finnas elaka människor i din närhet. Det kommer alltid finnas människor som förnedrar dig, sårar dig, skadar dig, slår dig. Och det grösta också, många gånger. Du slipper inte det. Människor är människor och vi lever bland människors värld och du är människa. Och ibland sårar och skadar du också någon annan. Vi slipper inte det. Vi lever på den här planeten. En planet som har fallit i, en mänsklighet som har fallit i synd. Mörker och ondska kommer in bland oss. Och det härjar tyvärr också mycket bland kristna. Och till vår skam som kristna får vi ju säga det att tyvärr är vi kristna inte speciellt kända för att vara milda, barmhärtiga, kärleksfulla, tålmodiga. Ute i samhället. Och bland andra kristna heller för den delen. Vi är inte det. I allt för stor mån. Det finns alldeles för mycket av det. Det finns alldeles för mycket av det där. För vi glömmer Kristi bud. Har ni tänkt på den här skillnaden mellan Guds tal och våra tal? Vad Gud talar om i Bibeln. Tjatar om till och med. Vissa saker så tjatar Herren om till och med. Genom hela Bibeln. Från första början Mosebok till Uppenbarelseboken. Tjat om det. Han tjatar inte om någonting. Utan han bara understryker. Betonar. Någonting som är viktigt. När vi människor. Och har ni tänkt på den här skillnaden då? Mellan oss kristna och Gud. Gud, han talar massor om det här, vikten av att förlåta. Vi människor, vi kristna så talar om nu. Vi talar en hel del massa om hur mycket den sårade, hur mycket dumt den gjorde. Vilka korkade saker den andra gjorde. Vet du vad den gjorde? Vet du vad den sa? Och sen gjorde de så också. Hur kunde de göra så? Vi kristna talar väldigt mycket om det här. Gud ägnas inte tid åt det där. Knappt någonting. Han ägnar tiden till att tala om förlåt. Förlåt. Över hela Bibeln talar han massor om det här. Men det här missar vi. Vi kristna. Fast han talar så mycket om det. Inte alla. Alla missar inte tack och lov. Det finns de som är sådana till sin natur att de har naturligt och lätt, enkelt för sig att förlåta. Även fast de råkar ut för någon människa som sårar dem riktigt på djupet. Förnedrar dem till och med. Men de är till sin personlighet att de kan förlåta. Och glömma och lämna det bakom sig. Alla är inte sådana till sin personlighet riktigt. Och de får arbeta desto mer med förlåtelse. Men Bibeln talar om förlåtelse som Guds väg. Jesus sa på korset: förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Min erfarenhet är det att absoluta majoriteten av alla gånger vi blir sårade, skadade av en annan människa, eller att någon blir sårad och skadad av mig och vad jag säger, vad jag gör, så beror det bara på missförstånd. Det är min erfarenhet. Den absoluta majoriteten av alla gånger det sker någonting där någon blir sårad, så beror det bara på ett missförstånd. För att vi människor tolkar saker olika. Därför att vi inte riktigt har förstått den andra situation och kommer med dåliga råd och förslag. Eller vad den handlar om någonting. Bara i färre enstaka gånger så handlar det om att medveten handling från andra personen. Så allting, eller det mesta, är uppbyggt bara på missförstånd. Och Jesus säger där på korset: förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Vi människor visste inte vad vi höll på med när vi korsfäste honom. Vi visste inte vad vi höll på med när vi förkastade hans budskap, när vi förkastade Guds kärlek till oss. Gud gav sin kärlek till oss. Vad gjorde vi? Vi förkastade den kärleken, den största gåvan av alla. Och vi ska inte brösta oss, vi som sitter här. Vi hade gjort samma sak om vi hade levt för 2000 år sedan. Vi hade varit med där och spottat på Jesus. Vi hade varit med där och spikat upp honom på korset. Hade vi bara fått chansen till det, så hade jag fått chansen för det, så hade jag säkert varit den som hade slagit in spikarna på Jesus. Jag kan inte brösta med sig att jag är så mycket bättre. Det är av nåd jag är frälst. Oerhörd nåd från Herren. Oerhörd nåd från Herren. Han har gjort allting möjligt. Han har gjort allting möjligt. Matteus 9. Matteus 6 menar jag. Matteus 6, kapitel 6. Ja, jag läser från vers 9. Så ska ni be: Fader vår som är i himmelen, helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och förlåt och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Här har vi Herrens bön. Princip för bön. En bön som vi kan citera direkt. Rakt upp och ner. Och det finns mycket välsignelse i den bönen. Eller också en bön som vi kan använda som princip i våra böneliv. Att de här områdena ska vi bedja över. Och så här, ungefär så här mycket ska vi ägna tid över det här och det här området och så vidare. Men märker ni vilket område Jesus betonar sen efteråt? Det är inte det här: helgat blive ditt namn, inte kom med ditt rike, ske din vilja på jorden och inte ge oss vårt bröd. Det är inte de områdena Jesus betonar sen efterhand. Vad är det han betonar? Vers 14. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte er fader förlåta era överträdelser. Det här bibeltexten har jag funderat mycket över. Ska inte heller fader förlåta era överträdelser? Men det är så här. Här, det står i Mosebok någonstans där, att jag förelägger åt er att välja mellan det goda, välja mellan mitt, välja livet eller välja döden. Välja det goda eller det onda. Välja ljuset eller mörkret. Det står någonstans där om det. Herren säger till oss. Och det är samma sak här också. Han vill att vi ska välja hans goda. Han vill att vi ska välja hans liv över nog, som det står i Johannes 10:10. Jesus ska bara komma för att ge oss liv och övernog. Tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda. Men han vill ju att vi ska välja hans väg, hans vilja. Om vi väljer att gå en annan väg än den väg som han har gett oss, då kommer vi utanför hans beskydd. Vi kommer utanför hans vilja. Vi kommer utanför hans välsignelser. Om det här är ett område, Om det här är ett område där hans välsignelse, hans vilja är alltså. Här under så regnar, det här är ett regnmoln kan man säga. Där under så regnar det välsignelser, regnar det beskydd, regnar det kraft, regnar det glädje. Men om vi går utanför hans vilja, utanför det molnet, då är vi inte mottagliga mer för det. Det är inte Gud som flyttar under, flyttar det här välsignelsens molnet, eller hur jag ska formulera det. Det är inte Gud som flyttar välsignelserna, beskyddet, bort från oss. Det är vi som har tagit steg bort. Vi är inte längre mottagliga för beskyddet. Vi är inte längre mottagliga för kraften. Helt enkelt förlåtelsen. Vi är inte längre mottagliga för det. För vi har tagit steg bort från det. Och vad Jesus här, och vad den här texten handlar om, det står ju så övertydligt. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det handlar om att vi behöver förlåta. Det handlar om att vi behöver förlåta. Det handlar om att vi behöver välja att älska. Vi ska läsa Matteus 18. Matteus 18:21. Det handlar om den obarmhärtige tjänaren. Vad vi ska läsa från, ja. Jag läser från vers 32 tror jag. 18:32. Då kallade hans herre honom till sig och sade: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig. Har ni förstått det? Hela vår skuld har blivit efterskänkt oss. Din skuld, den skuld som du hade, den skuld som var lagt över dig, alltså arvsynden, den skuld som har gått över hela människosläktet, den skulden blev bruten, den skulden blev lagd på Jesus Kristus. Hela skulden har blivit efterskänkt. Hela din skuld har blivit efterskänkt genom vad Jesus har gjort. Det finns ingen skuld kvar som måste betalas. Det finns ingen mer skuld som du måste betala eller kan betala eller har möjlighet att betala. Inte nu och inte i framtiden. Oavsett mycket goda gärningar du gör, skulden är betald och efterskänkt. Du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Borde inte också du ha förbarmat dig över din medtjänare? Om nu Herren har förlåtit dig så fullständigt, om nu Herren har förlåtit mig så totalt, borde inte jag då förlåta den andra medmänniskan? Det står medtjänare här. Alltså den, då kan man ju tolka som den andra kristne, den andra församlingen, lika fullständigt som han har förlåtit mig. Det här är allvarliga ord. Det är ingenting vi kan ta lätt på. Vers 34. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Om ni inte med hjärtat väljer att förlåta. Jag kommer lite, jag ska förklara det mer snart. Men nu ska jag förklara den här texten. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna. Jesus talar om lite konstiga saker här. Men det är egentligen inte så konstigt när man tänker efter vad det kan handla om. Vad handlar oförlåtelse om? Vad gör det oförlåtelse i en människas liv för någonting? Oförlåtelse i en människas själ och liv gör fruktansvärda saker, ohyggliga saker, katastrofala saker. Oförlåtelse leder till, i slutändan till bitterhet. Det leder till vrede. Hämningar, osunda hämningar. Det leder till murar mellan människor. Det leder till ofrid, oro, otrivsel. Många gånger också fysiska sjukdomar. Det är faktiskt sant. Det här är inte bara någon någon andlig kunskap, utan det här är väldigt erkänd kunskap också inom psykologin och sjukvården. Oförlåtelse, alltså djup oförlåtelse som har lett till bitterhet och annat sånt där. Människor, massor med människor är riktigt sjuka av det här. De kan få allvarliga, dödsfarliga sjukdomar av det här till och med. Det är livsfarligt för människa att bära på oförlåtelse. Det är livsfarligt för en kristen som vill följa Herren, som vill leva ett rent liv, som vill vara ett redskap för Herren, att bära på oförlåtelse. Det är livsfarligt. Johannes 10:10, det står: tjuven har bara kommit för att stjäla, slakta och döda. Och det är det som sker i ditt liv om du bär på oförlåtelse. Då är tjuven i ditt liv, stjäl, slaktar och dödar. Finns det någon som vill uppleva det i sin själ, i sitt liv, att det finns en tjuv där som stjäl, slaktar och dödar? Nej. Ingen. Ingen vill uppleva det. Men ändå händer ibland att vi ibland snubblar på den där kanten och ger oss hän. Nej, inte ger oss hän det där. Och i enstaka fall även det. Någon enstaka ger sig faktiskt hän åt det där. Oförlåtelse. Jag hörde talas om en kristen man. Han lever inte någon mer. Han var en gudsman. Älskade Herren. Tjänade mycket i församlingen. Men sen genom ett dumt missförstånd bara. Han fick ett bibelord av en annan. Och det var lite tok med det här med bibelordet. Han läste ett helt annat ställe. Och han läste ställe där han typ blev förbannad. Han fick förbannelse över sig. Och han vart ju så arg. Han vart ju så upprörd. Vad är det här för någonting? Kastar du förbannelser på mig? Och sen efter mycket om och men så lyckas den här personen som bara ville välsigna förklara att det var ju bara ett missförstånd. Det var inte alls det bibelstället jag hade gett till dig. Du har läst fel ställe. Läs rätt ställe. Vet ni vad den här underbara mannen sa? Vad det var en underbar man ändå. Jag kan inte förlåta. Kunde han inte förlåta därför att han inte kunde förlåta? Han kunde inte förlåta därför att han sa att han inte kunde förlåta. Han hade bestämt sig i sitt hjärta. Du måste välja att förlåta. Du måste välja att älska. Du måste för din egen skull. Du måste för din egen skull. Nu ska vi, nu kommer jag lite på sidospår här, men ändå underbara saker som flödar ur. Men jag känner den helige ande talar mycket här faktiskt. Jag ska tillbaka den här. Nej, det ska inte alls det. Fångvaktaren. Att vara i fångvaktarens grepp, det är att sitta i ett fängelse. Och det här fängelset hamnar du i om du har oförlåtelse i ditt liv. Nu är det faktiskt så att vissa av oss, jag har lite grann av den här egenskapen, att jag har lätt att förlåta. Men jag förlåter inte medvetet, utan jag har lätt att glömma en oförrätt. Men jag har aldrig förlåtit. För mig ligger en stor fara i det här. Att någon gör någon orätt mot mig, oförrätt mot mig. Och sen är jag lite glömsk av mig. Jag har lätt att glömma sådana där onda saker. Men jag har aldrig förlåtit personen. Jag tänker inte på den och mer. Ja, men då är det väl underbart. Då är det undanstökat. Då är det inga bekymmer. Tänk om man kunde bara glömma det en oförrätt. Nej du. Så är det inte. Om inte du medvetet förlåter, så finns skadan, såret kvar inom dig och äter på dig. Du kanske inte märker det till en början. Du kanske inte märker det den första tiden. Men jag lovar, det kommer fram inom sin som tid. Varje gång något sådant sker, så byggs det upp någonting. Vad byggs det upp för någonting? Murar. Murar mellan människor. Murar mellan dig och den andra. Den som har sårat dig. Eller du som har sårat någon. Om du har sårat någon annan och den inte har förmåga eller förstånd till att förlåta dig, så byggs det upp en mur. Den kanske inte är så stor och synlig till en början, men den finns där. Och den äter på er relation. Den äter på kraften. Den äter på ert liv. Ditt liv. Den andres liv. Och på er relation. Oförlåtelse som bara glöms bort är livsfarligt. Vi får inte ägna oss åt sånt heller. Vi måste förlåta medvetet. Vi måste förlåta medvetet. Är det någon som har erfarenhet av murar, så är det Gud. Ja, det finns ett så starkt ord jag skulle vilja använda, men det kan jag inte använda. Jag måste ta ett lite mildare ord. Gud avskyr murar. Han bara avskyr murar. Vet ni, när människan föll i synd, då vart det en mur mellan människan och Gud. Och Gud gjorde så ont. Han älskade ju oss människor så mycket. Och nu plötsligt fanns det en mur mellan oss människor och honom. Det gjorde så ont inom honom. Så han sände sin son, Jesus Kristus. Han sände sin son, Jesus Kristus, till oss. För att sona vår synd, skuld och skam. För att ta bort den här muren. Så att Gud Fadern återigen kunde få komma nära oss. Och bli ett med oss. Han sände sin son, sin enfödde son, för att han skulle få dö på korset när han tog på sig våra synder och skulder och förbannelser. Gud, Fadern, gjorde allt vad som stod i hans makt för att bli kvitt den här muren. Är det någon som har erfarenhet av murar, och är det någon som verkligen avskyr murar av allt sitt hjärta, så är det Gud. Tillåt inte du att det kommer i murar mot Gud eller mot din medmänniska. Tillåt inte det få ske. Johannes 13. Johannes 13, och jag läser från 34 igen och framåt. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om vi väljer att älska varandra, om vi tar emot kraften från ovan till att älska varandra, till att förlåta varandra, då kommer det synas. Och det kommer inte bara synas så där allmänt. Jaha, där går de som älskar varandra. Ja, vad trevligt. Ja, ja. Det där är den där församlingen. De kallar sig för glädjespiglarna. Det är mycket glädje där. Jaha, okej då. Nej, vad stod det? Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här är något mycket större och djupare än så, än bara lite allmänt så där. Alla ska förstå att vi är Jesu lärjungar. Om människor där ute i samhället förstår att vi är hans lärjungar, då måste de ju också förstå att Jesus, att Gud finns. Det blir ett så starkt vittnesbörd för dem så att de kommer till tro. Om de ser enheten, kärleken, förmågan att förlåta, välsigna varandra. Det blir så starkt vittnesbörd för dem att vissa kommer komma till tro. Faktiskt. Men vad är det de ser? i så många församlingar och mellan församlingar speciellt. Oförlåtelse, anklagelser, attacker, förbittring, konkurrens. Fienden känner till det här. Ofta, i genomsnitt kan man säga, vågar påstå att fienden känner till det här mycket mer än vad vi kristna känner till det. Därför använder han väldigt mycket energi och kraft och tid till att slå just på dessa områden, för att så in splittring och oenighet och oförlåtelse in i våra liv, in i församlingarna, in i våra enskilda kristna. Lukas 17:4. Vad härligt, Johan, att du nämnde om det här med förlåtelse lite kort där. 7 gånger 70. Det var därför jag inte, alltså jag letade som en galning efter det bibelstället. Jag vet ju att det har understryket, och till slut var jag bara tvungen att konstatera att nej, det bibelstället är stängt. Jag får hoppa över det. Men det var därför att heligande visste att du ska citera det. Du ser. Men här står det ju liknande saker ändå. Lukas 17 och vers 3. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Här talar Jesus om oss människor, att vi ska förlåta 7 gånger om dagen. Vi ska förlåta 7 gånger 70 gånger. Vi ska välja att förlåta. Men vad handlar det här också om? Det handlar också om det, hur han förlåter oss. Om du misslyckas 7 gånger på en dag med samma grej till och med, han kommer förlåta dig 7 gånger om du ångrar dig. Varje gång du ber honom om förlåtelse, så kommer han förlåta dig. Det handlar om det också. Det handlar om det också. Nu är vi människor så otroligt lite konstiga, vi kristna. Bibelordet säger att vi ska förlåta 7 gånger 70. Men många gånger beter vi oss så här. Du måste be mig om förlåtelse 7 gånger 70. Ja, men det är sant. Vi beter oss på det viset. Tänk på Jesus och äktenskapsförbryterskan. De ville stena henne till döds. Men vad Jesus säger, vad sa Jesus till äktenskapsförbryterskan? Inte heller jag dömer dig. Hon hade gjort någonting som är i våra människors ögon riktigt stor synd. Men Jesus sa, jag dömer dig inte. Tänk på hur Jesus behandlade Petrus. När Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Om jag skulle förneka Jesus öppet och offentligt, hur alltså jag skulle bli mottagen då bland kristna? Men se hur Jesus gjorde. Det var inte så länge sedan Peter Ljunggren, det kom fram i offentligheten. Ja, han erkände helt enkelt att han hade begått synd i sitt liv. I människors ögon klassat stor synd. Och hur många pastorer, herdar och kristna hörde jag inte säga, och det här är förfärligt, det här är fruktansvärt, han måste genast, någon sa till och med att han måste sluta sin tjänst som världsevangelist. Men de flesta sa att nu måste han ta en paus. Nu måste han ta en paus och besinna sig och be om förlåtelse och be om återupprättelse. Och sen kanske kan han komma tillbaks. Vi kristna behandlade honom och behandlade varandra enligt den här principen. Du måste be mig om förlåtelse 7 gånger 70 gånger. Är inte vi, vad håller vi på med? När Herren säger hur tydligt som helst, du förlåter, du skall förlåta 7 gånger 70. Så vänder vi på ordet. Och angående Peter Ljunggren, så alla de här kristna herdarna, pastorerna som är vanliga kristna som jag hörde tal om det här, läste tidningsannonser som samtliga av dem hade missat det här bibelordet om hur Jesus behandlade Petrus. Petrus föll å det grövsta i människors ögon. Men vad sa Jesus till Petrus? Nu är det bäst att du tar en paus här. Nu Petrus, nu ligger din tjänst och din framtid i fara här. Nu vet jag inte om jag kan använda dig någon mer. Nu har du syndat så grovt. Alltså. Nej, Petrus, jag är så besviken på dig. Han sa ingenting sånt, Jesus. Han sa, ta hand om mina får, mina lamm. Alla de här som fördömde Peter Ljunggren, jag använder honom som ett exempel här bara. Alla de som fördömde honom missade det oerhört talande och oerhört vanliga bibellästa ställe. Vi är bara människor. Jag är också bara människa. Så är det. Första Johannes 1:9. Oj, nu springer tiden iväg. Ja, men det är inte så mycket kvar nu. Snart är jag färdig. Snart får vi dricka kaffe. Första Johannes kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss. Nu ska vi läsa också Jeremia 31. Jeremia 31. Jag ska läsa från slutet av vers 34. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. Jesaja 43. Jesaja 43. Vers 25. Det är jag, Herren alltså, det är jag. Jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg. Om du har syndat, om du har misslyckats och du ber Herren om förlåtelse, så är han Gud, en rättfärdig Gud som förlåter dig din synd och din skuld, dina misstag. Han förlåter dig av hela sitt hjärta. Och vad läste vi mer om här? Han kommer inte mer ihåg ens din synd, ditt misslyckande. Han har det inte i sitt minne någon mer. Många av oss kristna, vi har sådana problem med det här. Jag har syndat så mycket och jag har misslyckats så många gånger, så vi ska under lång tid be Herren om förlåtelse över någonting. Men jag säger så här, enligt vad vi har läst här nu, så säger jag bara så här: sluta påminn Gud om din synd, för han vet inte vad du snackar om. När du har bett Herren om förlåtelse med ditt hjärta, utifrån ditt hjärta, med ånger, kanske inte alltid så att känslorna varit engagerade och förlåt att du haft riktigt djup ångest. Men när du medvetet har bett Herren om förlåtelse, då är förlåtelsen giltig i himlen. Beseglad. Avklarad. Färdig. Du är förlåten. Fullständigt och totalt. Och som vi läste om här, för sitt eget namns skull så kastar han ut det ur sitt eget minne. Det är vad du har gjort. Håll inte på med att försöka påminna honom om, ja men snälla herre, kan inte du komma ihåg att jag har gjort dumma saker? Snälla. Nej, håll inte på så där. Har du bett om förlåtelse? Har du fått förlåtelse? Oavsett, och vad läste vi mer om? Även fast du misslyckas 7 gånger på en dag, och kanske till och med samma sak, är nåden så stor, eller ska jag säga, är nåden så liten från Herren att om vi gör det 8 gånger, misslyckas med en sak 8 gånger, så på 8:e gången så kommer han komma ihåg vad du har gjort. Då måste du be honom om förlåtelse 3 gånger. Nej. Vi ska vara konsekventa när det gäller bibelordet. Vi ska tro på vad bibelordet säger. Har han förlåtit oss, så har han förlåtit oss. Men som sagt, du måste bestämma dig att förlåta din medmänniska. Och du måste bestämma dig medvetet, alltså, att be om Herren om förlåtelse. Och det här med känslorna. Känslorna har ingenting med saken att göra. Har du blivit sårad och kränkt av någon människa, då har du fått ett sår, en skada. Så när du sen ber, när du sen förlåter den människan, så kommer det fortfarande kanske göra ont inom dig. Kanske under lite längre tid till och med, om det har varit en riktigt djup kränkning. Det gör ont. Det gör ont. Du är bara människa. Det är jag också. Bara människa. Det gör ont. Men känslorna har ingenting med saken att göra. För har du med hjärtat förlåtit din medmänniska, så är den förlåtelsen giltig. Har du bett Herren om förlåtelse för någonting du har gjort, så är den förlåtelsen giltig i himlen. I himlen. Känslorna hänger inte alltid med. Men det har ingenting med saker att göra. Känslorna ska ha sin del av helande. Ibland behöver vi kanske förbönstund, ett samtalsstund eller någonting sånt där, för att kunna ta emot helande för någonting, något brott som någon har gjort mot mig. Och sen angående det här med att be andra om förlåtelse när du har gjort någonting dumt mot den andra. Var vis i det där. Herren talar ju genom sitt ord om att vi ska förlåta och att vi ska be om förlåtelse. Men var vis i det här. Om du har tänkt och talat onda saker om någon annan människa, det kanske inte är så lämpligt att du springer till den och säger: du, nu förlåt mig, nu har jag tänkt onda saker om dig, nu har jag sagt onda saker om dig. Den där människan kanske blir alldeles förfärad. Va? Har du tänkt sånt om mig? Man får vara förståndig. Man får vara förståndig när det gäller allt det här. Men ta vara på det här ordet. Det här var någonting som var oerhört viktigt från Herren till oss. Vi får inte bära på oförlåtelse. Inte mot andra kristna, inte mot andra människor. Vi får inte bära på synder som vi själva har begått. Be om förlåtelse. Förlåt. Bibeln talar massor om det här. För att om inte du gör det, så kommer tjuven vara inne i ditt liv, inne i din själ, och härja. Och tjuven är bara där för att stjäla, slakta och döda. Och det vill inte du vara med om. Det vill vi inte vara med om. Jag vill inte se det. Jag vill inte se det, att det sker i ditt liv. Och du vill inte se att det sker i mitt liv. Förlåt och du ska bli förlåten. Förlåt och du ska slippa undan det här fängelset som du kommer hamna i på ett eller annat vis. Och kanske till och med om oförlåtelsen är väldigt stor, så kan fängelset vara så stort i ditt liv att du kommer dö av det. Sånt förekommer också. Men vi behöver inte sitta i fängelset. Du kan medvetet, med ditt förstånd, med dina tankar, med dina känslor, med din vilja, välja att förlåta. välja att be om förlåtelse. Du kan, oavsett vad dina känslor säger, du kan gå emot dina känslor. Det är inte dina känslor som regerar över dig. Det är inte dina känslor som bestämmer över dig. Du har makt över dina känslor. Det är inte känslorna som har makten över dig. Det är du som har makten över dina känslor. Det här är sanningen. Du kan, om du vill. Och när du gör det medvetet, då är förlåtelsen giltig i himlen. Oavsett vad dina känslor säger, eller oavsett vad människor kommer säga, det har ingen betydelse. Det har ingen betydelse. För Gud är rättfärdig och nådig. Han är trofast. Är vi trolösa, så blir han trofast. För han kan inte förneka sig själv, sin egen natur, det vill säga. Nu tänkte jag så här. Jag ska inte kalla fram någon i förbön, men vi ska ta en liten stund av bön här. En stund då vi får lyfta upp inför Herren. Om vi har oförlåtelse. Om vi kanske till och med tillåtit någonting komma in som så djupt så att det har blivit till bitterhet inom oss. Det kan vara oförlåtelse mot andra. Det kan vara oförlåtelse mot pastorer, herdar. Det kan vara oförlåtelse mot kristna. Det kan vara oförlåtelse mot föräldrarna som är döda så länge sedan tillbaks. Det kan vara oförlåtelse av så många slag. Eller det kan finnas synd i ditt liv. Sånt som inte du har velat erkänt till Herren. Nu får du en stund inför Herren. Inte inför mig. Jag har ingenting med det här att göra. En stund inför Herren. Då du får rannsaka dig själv. Då du får lyfta fram inför Herren det som finns i ditt hjärta, i ditt inre. Lägga fram det han sänder. Nu ber jag er alla att blunda. Alla blundar och respekt för varandra. Jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för det ord som du har gett oss. Den nåd som du har gett oss. Den kunskap som du har gett oss. Den förlåtelse som du har gett oss. Och den kärlek som du har gett oss. Och vi tackar dig för att den här kärleken, den är villkorslös. Den nåden, den är villkorslös. Förlåtelsen, den får vi ta emot fritt för intet. Om vi vill ta emot den. Det vill vi göra, Herre. Vi vill inte bära på oförlåtelse. Därför att du har förlåtit oss. Vi vill inte bära på bitterhet. Därför att du har bara kärlek. Du älskar mig av allt ditt hjärta. Och du älskar min medmänniska av allt ditt hjärta. Du älskar oss båda lika mycket. Oavsett om vi är röda eller gröna. Snälla eller elaka. Du älskar oss allihopa lika mycket. Och din nåd och din kärlek och förlåtelse gäller för oss alla lika mycket. Om vi vill ta emot den. Så Herre, vi vill inte synda mot dig. Vi vill inte synda mot dig genom att vi då själva bär på oförlåtelse mot någon annan. Kanske mot någon annan församling, någon annan ledare, någon annan kristen. Eller föräldrar, eller skolkamrater, eller vad helst det är för någonting. Vi vill inte synda så mot dig, Herre. För du har förlåtit oss, våran synd och skuld. Och vi vill inte, Herre, heller bära på synd i våra liv. Vi vill inte heller bära på synd i våra egna liv. Sådant som vi vet är fel. Vi vill erkänna den synden och be dig om förlåtelse. Herre, nu ger vi det till dig. Herre, nu ger vi det till dig. Allt det här, all den här tunga bördan och lasterna. Och vi vet också, Herre, att när vi gör det i Jesu namn, så är förlåtelsen giltig i himmelen, i ditt hjärta. Alla blundar här nu. Är det någon som känner att de har någonting de lägger i Herrens händer nu, så lyft upp en hand lite kort bara. Herren förlåter dig, Herren förlåter dig, Herren förlåter dig, Herren förlåter dig. Herren förlåter dig. Herren förlåter av allt sitt hjärta. Herren förlåter av allt sitt hjärta. Herren förlåter av allt sitt hjärta. Han förlåter dig din synd. Och för sitt eget namns skull så stryker han bort din synd, din skuld. Och han kommer aldrig mer ihåg den. Påminn inte Herren om den någon mer. Han har förlåtit dig. Och Herren ger dig vishet och förstånd också. Om du måste ta itu med någonting, om du måste kontakta någon människa och be den om förlåtelse, så kommer Herren ge dig vishet och förstånd genom sin ande, så att du vet hur du ska göra, hur du ska gå tillväga, om du ska ta kontakt med personen eller låta bli det kanske. Herrens frid vare med dig. Herren styrker dig och giver dig kraft. Han älskar dig av allt sitt hjärta. Ta emot hans kärlek, nåd och förlåtelse. I Jesu namn. Amen.